السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، vi fortsätter att gå igenom al-arba'in an-nawawiyya och vi har kommit fram till al-hadith al-thamin wa thalathun, hadith nummer 38. Och dagens hadith är väldigt viktig. Den hadith som kallas för hadith al-wali, som talar om Allahs awliya, vilka är de som står Allah nära, de som Allah älskar och hjälper i detta liv. Och hadithen berättas i Sahih Bukhari från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن حديث سبرتر أبو هريرة رضي الله عنه أت رسول الله صلى الله عليه وسلم صار att Allah säger. Profeten alaihissalam berättar att Allah säger. Det är en hadith qudsi. Han säger Allah azza wa jal: jag har förklarat krig mot den som visar fientlighet till en av mina awliya, mina nära eller mina vänner. Det finns ingenting som för min tjänare närmare mig än de obligatoriska gärningarna. Och sedan fortsätter min tjänare att närma sig mig med frivilliga gärningar tills det att jag älskar honom. Och när jag älskar honom så är jag hans hörsel han hör med, hans syn som han ser med, hans hand med vilket han greppar och hans fot med vilket han går. Och skulle han be mig om någonting så skulle jag ge det till honom. Och skulle han söka skydd hos mig från någonting så skulle jag skydda honom från detta. Hadithen finns då i Bukhari. Och den här hadithen tar upp det viktiga ämnet som är al-wilaya, awliya. Vilka är Allahs awliya? Vem är en wali? Hur kan man bli en wali? Vad har de för status i islam? Och vad har de för belöning hos Allah i detta liv och i nästa liv? Och vad är faran med att skada en av Allahs awliya? Det här är de saker vi kommer att ta upp idag, bi'idhnillahi ta'ala. Och generellt, för att vi ska få en helhetsbild, så gör vi som Uthaymin brukar göra, att vi går igenom hadithen ytligt och sen går vi igenom djupare. Okej? I denna hadith så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han har förklarat krig mot den som skadar en av hans awliya, sårar, och en annan riwaya, ahana, den som vanärar eller förnedrar en av hans awliya, kommer att ingå krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är utan tvivel en stor synd, att skada eller såra en person som Allah älskar. Och sen säger Allah att det finns ingenting som för en tjänare närmare honom till mig och som jag älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala vad som gör en människa till en wali. Att göra de saker som är obligatoriska. Och att det är de bästa av gärningar som för människan nära till Allah. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Tills det att han blir älskad av Allah. Han får Allahs kärlek. Och när han får det så säger Allah subhanahu wa ta'ala att han blir hans hörsel som han hör med, hans syn som han ser med, hans hand som han greppar med och hans fot som han går med. Det vill säga, han använder dessa i det som Allah är nöjd med. Han ser bara det Allah vill att han ska se. Han hör bara det Allah vill att han ska höra. Och han ger och tar och greppar bara det Allah vill att han ska göra. Och han går bara dit Allah vill att han ska gå. Genom Allah ger honom tawfiq i dessa kroppsdelar. Och om han ber så kommer han att få. Och om han söker skydd så kommer han att skyddas. Tayyib. Första frågan är: vilka är Allahs awliya? Men humul awliya? För att ni kanske har hört, ni unga, men om ni frågar era föräldrar så säger de att i muslimska länder så talar man mycket om awliya. Vi ska gå och besöka den här wali, den här graven, eller kanske någon levande wali. Och det här ordet har feltolkats väldigt mycket. Vi kommer att berätta sen att det finns två sorters awliya. Awliya Allah och awliya och shaitan. Allahs awliya och shaitans awliya. Är ni falska awliya? Vilka är Allahs awliya? De beskrivs i denna hadith. Och de beskrivs också i versen i surat Yunus. Versen i surat Yunus. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah säger: sannoliken så ska hans awliya inte behöva känna fruktan eller sorg. Allahs awliya ska varken känna fruktan eller sorg. Och sen beskriver Allah hans awliya: alladhina amanu wa kanu yattaqun. De som hade iman och taqwa. Det här är beskrivningen av en wali. Att han har iman och taqwa. Och därför säger Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah: Kullu mu'minin muttaqi fahuwa waliun lillah. Att varje individ som är mu'min, starkt troende och muttaqi, han fruktar Allah, han är från Allahs awliya. Det här är så simpelt, är det. Vem är Allahs wali? Den som är mu'min och muttaqi. Och här, vi har gått igenom tidigare också, att iman och taqwa är egentligen synonymer. Iman och taqwa är egentligen synonymer. Men när de nämns tillsammans så får de en specifik betydelse. Tayyib. Iman refererar här till de saker man måste tro på och de goda gärningarna som man måste göra för att bli mu'min. Och taqwa, när det nämns tillsammans med iman, betyder att lämna synder. Att lämna de saker Allah har förbjudit. När de nämns tillsammans. Så vem är al-wali? Det är den som fullbordar sin iman med kunskap om Allah azza wa jal och med goda gärningar. Och han lämnar de saker Allah har förbjudit. Den här personen, han är Allahs wali. Och vi kommer sen gå tillbaka till hans belöning i slutet på föreläsningen. Ibn Hajar al-Asqalani, han säger: Al-muradu bil-wali bi-waliillah al-alim billahi al-muwadhibu ala ta'atihi al-mukhlisu fi ibadatihi. Betydelsen av en wali, ordet wali, är den personen som är kunnig om Allah. Han känner Allah. Han är konstant i att dyrka Allah, eller lyda Allah. Och han är uppriktig i sin dyrka. Det är samma sak. Vi går tillbaka till samma punkt. Och i denna hadith förtydligas också ännu mera vem som är en wali. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att den som skadar eller sårar min wali har jag förklarat krig emot. Och sen nämner Allah vem som är hans wali. Och han delar in al-awliya i två kategorier. Tayyib. Han säger: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Det finns ingenting som för min tjänare närmare till mig än de obligatoriska gärningarna. Och här i översättningen måste man också lägga till ahabba ilayya. Att det finns ingenting mer älskat hos mig. Måste läggas till. Det finns ingenting mer älskat hos Allah och som för en tjänare närmare till Allah än de saker som är obligatoriska. Mimma aftaradtuhu alayh. Och vilka är de saker som är obligatoriska? De saker som är wajib att utföra. Och från de saker som är fard är också att lämna de saker Allah har förbjudit haram. Okej? Okay? Så det här är första nivån av awliya. De som gör det Allah har gjort obligatoriskt. De ber sina fem böner. De betalar zakat om de har pengar. De fastar ramadan. De gör hajj en gång i livet om de har möjlighet. De gör det som är wajib. De lämnar det som är haram. Men det nämns inte här att de gör någonting som är sunna. Inte att de gör någonting utöver detta. Och det här är de som kallas för al-muqtasidun. Al-muqtasidun. Och också ashabul yamin. Som nämns i surat al-Waqia. Folket från den högra sidan. Och al-muqtasidun. De som begränsar sig till de obligatoriska gärningarna. Sen kommer en nivå. De här är allas awliya. Det här är något som man inte kanske tror. Men den som gör sina fem böner. Han gör ingen sunna. Fasta ramadan, gör hajj och lyder Allah, fruktar Allah. Han är från allas awliya. Taib. Nästa nivå, och den är högre. Allah ta'ala säger وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar. Tills det att jag älskar honom. Och det här är السابقون بالخيرات. Ja. De som tävlar till Allah i att göra gott. السابقون السابقون. Det är de som gör det som är wajib. Lämnar det som är haram. Och utöver det så gör de det som är sunna. De närmar sig Allah med de gärningar som är frivilliga. Och det här är de som tävlar till Allah i lydnad. Så de här är ännu bättre. Taib. Och han nämner också Sheikh Sa'di i förklaringen på hadithen. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort saker obligatoriska. Och under varje obligatorisk sak så har han gjort en motsvarighet som är frivillig. En salah är obligatoriskt 5 gånger om dagen, men Allah har öppnat dörren till frivillig salah. Hur mycket som helst finns. Allah har gjort det wajib att betala zakat. Han har öppnat dörren till frivillig zakat som är sadaqa. Allah har gjort det wajib att fasta ramadan. Han har öppnat dörren till frivillig fasta. Att fasta måndagar, torsdagar, 3 dagar i månaden och så vidare. Och han har öppnat dörren till frivillig hajj. En gång i wajib, vad som är utöver det är sunna. Taib. Och så vidare. Så allt, det finns en motsvarighet. Och funktionen av sunna gärningar är, som här nämndes, att de för dig närmare till Allah. De kompletterar de brister du har i dina obligatoriska gärningar. Och de skyddar också dina obligatoriska gärningar. Den som är mån om att utföra sunna kommer vara ännu mer mån om att skydda sina obligatoriska gärningar. Så sunna gärningar är väldigt viktigt. Så här nämndes 2 kategorier. Al-muqtasidun wa as-sabiquna bil-khayrat. De som begränsar sig till de obligatoriska gärningarna. Wa as-sabiqun, de som tävlar i att göra goda gärningar. Och sen har vi al-zalimina li anfusihim. De som förtrycker sig själva med synder. Och de nämns inte här. Från Allahs awliya. Och Ibn Taymiyyah, i många av hans böcker, som Kitab al-Iman och andra böcker, nämner en faida, en lärdom som är att både al-muqtasidun och ashab al-muqtasidun och sabiquna bil-khayrat går in i paradiset på domedagen utan straff och utan hisab. Varför? För vem är det som straffas? De här 2 kategorierna, de har inte gjort stora synder. Utan de har gjort sina plikter. Och den andra kategorin har också gjort någonting utöver det. Så vad är det de ska straffas för? Det finns ingenting. Och de behöver inte heller ansakas eller hisab. För de har inte begått dessa stora synder. Mashallah. Och här nämner också ulema att När profeten sallallahu alaihi wasallam han sa wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya, att tjänaren fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar. Ordet la yazal tyder på al-istimrar, att han är kontinuerlig i att göra sunna gärningar. Han gör det som är farv, men han är också kontinuerlig i att göra sunna gärningar. Han ber kanske 12 raka sunna om dagen. Han ber kanske alltid 2 raka innan fajr, alltid witr innan han sover. Han är kontinuerlig i att fasta till exempel måndagar, torsdagar. Att alltid när han får lön, han skänker en summa till behövande och så vidare. Så han är kontinuerlig i detta. Och vad leder detta till? Det leder till att han får Allahs kärlek. Och han nämner också ulema att ju mera goda gärningar man gör, ju närmare kommer man till Allah. Och ju mera kärlek får man av Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah nämner här att han närmar sig till honom med obligatoriska gärningar. Och han fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar. Än ju mera och ju bättre frivilliga gärningar, ju närmare kommer man till Allah subhanahu wa ta'ala. Tills man blir älskad av Allah azza wa jalla. Nu kommer vi till en viktig punkt som vi nämnde lite grann i inledningen. Det här är Allahs awliya. Al-mu'min, al-muttaqi, den troende som fruktar Allah, som gör det som är wajib, han lämnar det som är haram, och en extra, han som också strävar att göra det som är sunna. Dessa är Allahs awliya. Det vill säga, de som inte har dessa egenskaper är inte från Allahs awliya. Om någon frågar dig, vilka är awliya och rahman och vilka är awliya och shaitan? Eller hur kan jag veta att en person är från Allahs awliya? För det första, du kan inte veta det. Det är från ilm al-ghaib. Det är bara Allah som vet vem som är herrans wali. Och om en person säger, jag är en wali till Allah, kaddab. Hur kan du veta det? Har Allah sagt det till dig? Nej. Wala tuzakku anfusakum. Allah säger, ni ska inte prisa er själva. Utan snarare, ulema nämner att från awliyas egenskaper är ödmjukhet. Att de är självkritiska. De ser sig själva som bristfälliga. Men den som sitter på en stol och fina kläder och folk kommer och pussar hans händer och ger honom pengar och tar baraka från honom. Och de säger, han säger, jag är wali. Jag är från Ahlul Bayt, jag är hit och dit. Det är dajjal. Den här personen ska man inte gå till. Och det är fel. Och ännu värre. Personen som har brist i sin iman. Personen som har brist i sin taqwa. Personen som inte gör sina obligatoriska gärningar. Och inte ens tala om sunna gärningar. Han är inte från Allahs awliya. Hänger ni med? För det finns folk som säger att de är från Allahs awliya. De säger, gå till den här sheikhen, den här walin. Han kan göra dig frisk. Han kan ge barn till er. Han har fått vissa unika egenskaper och så vidare. Och när man forskar i dessa människors, vad de gör för någonting, så har man hört mycket konstiga saker. Till exempel, vissa, och det här finns, ni bor i Sverige, ni kanske inte känner till detta, men det finns i muslimska länder. Folk som säger att de är Allahs awliya och att de inte längre har några skyldigheter. Yani saqata anhum takalif. De behöver inte längre dyrka Allah. Allah har lyft det här från dem. De har nått den högsta statusen i islam. Al-yaqin som de säger. De behöver inte längre be. De behöver inte fasta. De behöver inte göra hajj eller någonting. Därför de säger till och med ibland, är det salah? De sitter längst bak i moskén. De ber inte. Så jag behöver inte be. Jag är från Allahs awliya. Och tror man det här, det är balala. Och det är kufr också. Som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner. Att en av de sakerna, nawaqid al-islam, är att tro att man man kan avvika från profeten Muhammed sharia, alaihissalam. Man säger, jag behöver inte följa Koranen och sunna. Jag har nått en annan nivå. Det är man kafir. Förstår ni? Så de gör såna sjuka saker. Eller de tillåter saker som är haram. De säger, han är från Allahs awliya. Han kanske sitter och dricker alkohol. Och när de här miskinstudenterna kommer och undrar vad han gör för någonting, så kanske han säger, det här är från paradisets vin som Allah har gett mig. Och de bara lyssnar på honom. Så pass, jag hörde en sheikh berätta att i vissa länder, det finns i vissa länder i Afrika tror jag, att de har en sån här man i byn. Han är egentligen en trollkarl. Han är säher, han jobbar med shaitan. Han är walili shaitan. När någon i byn gifter sig, natten han ska ta oskulden, så måste han hämta sin fru till den här sheikhen först. Den här walin. För att han ska göra baraka till hans nya fru. Bakom stängda dörrar. A'udhu billah. Och om man inte gör det ibland, de nämner att han gör seher så att man inte kan ha samlag med sin fru. Och de säger det här är awliya, mirakel. Det här är sjukt, wallah. Och till och med det stora vissa, det här finns i sufiböcker. Tabaqat al-Sufiya, Ibn Arabis böcker, de här Shadili och de här, det finns i deras böcker. Det står i vissa böcker, den här mannen nådde en sån hög nivå i hans wilaya att han blev typ för stor eller för mäktig för att åka och göra hajj och gå runt Kaaba. Utan Kaaba åker istället och gör tawaf runt honom. Han behöver inte åka till Kaaba, Kaaba åker till honom och gör tawaf. A'udhu billah. Till och med att i vissa fiqhböcker de skrev, det är sjukt, yani, mas'ala, fråga, var ska man be om Kaaba har åkt och gjort tawaf runt en wali? Åt vilket håll ska man be? De säger, inte bara det, lyssna, det finns två olika åsikter. Du ska göra salah åt hållet där Kaaba stod. För Allah kräver inte mer av oss än vi kan. Vi vet inte vart Kaaba är. A'udhu billah. Andra åsikten, nej, du ska göra tahari, du ska försöka, yani, tänka vart Kaaba kan vara någonstans. Är det Indien hos den här walin, Afrika den här walin, och så ber du åt det hållet. Nej, ikhwan, det är saker som får barn att skratta, eller hur? Och islam är fri från det här. Och det finns många, många sådana berättelser. Ni kan kolla själva på YouTube, skriv sufism och hur de ärar sina shuyukh. De gör sujud, ni kan se själva. Pussa deras fötter och sjuka saker. Till och med vissa de säger när de badar, deras muridin, deras studenter får komma och dricka badvattnet. Det bara kan säga. Sjuka saker. A'udhu billah. Alhamdulillah alladhi hadana. Och det här är en av de sakerna som profeten alaihissalam var mest rädd för. Han sa inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatu al-mudillin. Det som jag är mest rädd för min umma är imamerna eller ledarna som vilseleder folk. Inte bara folk som säger kom och gör haram, synder, utan folk som säger muslim, stor turban, stort skägg. Och de säger wali och han säger till folk jalla. Och folk gör kyrk hos honom. Det här är det som profeten Sassan var mest rädd för sin umma. Folk som vilseleder människor i islam, i islams namn, att de är ledare i religionen. Det här är väldigt farligt. Tayyib. Och också, de säger, vi är Allahs awliya. Vart är ert bevis? Om ni är Allahs awliya, ni är älskade av Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Allah säger, säg om ni älskar mig, följ då Muhammed s.a.w. Då kommer Allah att älska er och förlåta era synder. Den som inte följer profeten Muhammed s.a.w., hans kärlek till Allah är falsk. Och han är absolut inte älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så de här kriterierna måste man känna till. Nah. Vad är då deras belöning? Eller awliya? Vi ska alla sträva efter att vara från Allahs awliya. Belöningen är otroligt stor. I hadithen så nämndes ett, att han närmar sig till Allah. Han är nära till Allah. Han är en wali till Allah. Allah kommer att älska honom. Och vi kommer nämna mera exempel sen. Och så nämndes i hadithen att Allah säger, jag är hans hörsel han hör med, hans syn han ser med, hans hand han greppar med och hans fot han går med. De här sakerna betyder att Allah ger honom tawfiq i dessa kroppsdelar. Att endast se på det som Allah tycker om. Endast lyssna på det som Allah tycker om. Endast röra det Allah tycker om. Eller ge eller ta det Allah tycker om. Och endast gå åt det Allah tycker om. Och det här nämner ulema att det är från de största av bevis eller mirakel en wali kan få är al-istiqama. Att han är fast på religionen. Att han lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah ger honom tawfiq att dyrka honom, att inte synda. Ett stort mirakel. Att Allah skyddar honom från att använda dessa kroppsdelar i haram. Och från belöningen av Rosh, hans dua blir besvarad och han blir skyddad från det han söker skydd ifrån. Det här är det som nämndes i denna hadith. I versen vi nämnde tidigare, alla inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Det nämndes också om mera belöning. Det första var, Allah Ta'ala nämner att de ska inte känna någon khawf eller huzn. Ingen rädsla eller sorg. Och det här har vi sagt förut. När Allah nämner i Koranen la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, så syftar det på el khawf, på domedagen. När folk är som räddast, så kommer änglarna, eller Allah säger la khawfun alaykum. Idag behöver ni inte vara rädda för vad som väntar. Yani elden, ni ska inte dit. Ni behöver inte vara rädda för det som väntar. Wa la antum tahzanun, och ni behöver inte vara ledsna för det som har varit. För på domedagen ångrar sig alla människor, som vi nämnde i tafsir, wa nafsil lawwama. Alla ångrar sig på domedagen för att man inte gjort mera gott och för alla synder man har gjort. Och man kanske blir ledsen och rädd för det man har gjort. Och då säger änglarna, ni behöver inte vara rädda. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Och sen säger Allah, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. De kommer att få el bushra, glada nyheter eller belöning i detta liv och i nästa liv. De lärde har nämnt olika tafsir på den här versen. El bushra, i detta liv och i nästa liv. Bushra i detta liv och i nästa liv är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att vara med honom och hjälpa honom. Inna Allah ma'a alladhina taqaw. Allah är med dem som fruktar honom. Allah är med honom och hjälper honom. Han ger honom seger. Han skyddar honom. La tahzan inna Allah ma'ana. Som profeten sa till Abu Bakr i grottan. Allah är med oss. Det betyder att Allah hjälper oss. Om Allah är med dig, خلاص, ingenting kan vinna över dig. Eller hur? Den andra belöningen är att Allah kommer att ge honom tawfiq och skydda honom i dessa kroppsdelar som vi nämnde, i kroppen. Att han använder dem till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också det vi har nämnt tidigare i hadith Abdullah ibn Abbas. Ihfadillah, yahfadak. Bevara Allah, skydda eller bevara Allahs gränser, så kommer Allah bevara dig. Eller hur? Ihfadillah, yahfadak. Yani du fruktar Allah, du lyder Allah, Allah kommer att skydda dig. Det är också en belöning som man får i det här livet. En tredje belöning är al-bushra vid döden. Att änglarna kommer ner till dig med glada nyheter. Som det har nämnts i hadith Bara ibn Azib, att när själen lämnar kroppen så säger änglarna, kom ut till din herres barmhärtighet och välbehag. Det är bushra, eller hur? Medans kafire, de slår honom och misshandlar honom och säger, kom ut till din herres vrede. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Englarna säger, إن الذين قالوا ربنا الله, de som säger vår Herre är Allah, till dem, och sen är fasta på detta, de som säger vår Herre är Allah och sen är de fasta på detta, till dem stiger änglarna ner, alltså vid dödsstunden, och de säger, alla takhafu wa la tahzanu, var inte rädda och var inte ledsna, och abshiru, och glada nyheter om ett paradis som ni har lovats. Vi är era awliya i detta liv och i nästa liv. Surat Fussilat. Så det här är också en bushra när människan är som osäkrast och som räddast, när man förflyttar sig från denna värld till al-barzakh, någonting man aldrig varit med om tidigare. Då kommer änglarna med denna bushra. Det är också en belöning som Allahs awliya får. En annan betydelse av el bushra som awliya också kan få är att Allah azza wa jall ger dem sanndrömmar. När profeten alaihissalam förklarade denna vers, han sa att det finns ingenting kvar från profetskapet, alltså uppenbarelsen, förutom el mubashirat. Bushra, glada nyheter. Och då så sa sahaba, wa mal bubashirat, Och vad är dessa mubashirat? Han sa ru'ya saliha, sandrummar. Och i en annan hadith så förklarade han versen och han sa: en god dröm som man ser om sig själv eller någon annan ser den om dig. Det är också en bushra. Som vi har talat om domedagens tecken, eller hur? Att från domedagens tecken, att domedagen är nära, är att de troende kommer att se mycket sanddrömmar. Yani han ser knappt en dröm förutom att den faller in precis som han har sett den. Som han nämns i en sahih hadith. Och då säger ulama, varför är det mycket sanddrömmar innan domedagen? För den mu'min, den sanna troende, känner sig främmande. Eller hur? Islam är splittrad, 73 sekter. Islam har blivit främmande, den sanna islam. Ghuraba, den som håller fast vid sunna, han är främmande. Han är som en person som håller fast vid ett glödande kol. Så han kan ibland kanske känna sig hopplös, känna sig ensam, känna sig utstött. Vart är hans tröst? Det kommer i drömmarna. Alla visar honom kanske paradiset, kanske någonting khairi, som stärker honom i hans tro. Så antingen ser man det här själv eller någon ser det åt dig. Vad menas med det? Det menas att en person kanske ser sig själv någonting positivt. Kanske till exempel gå i profeten Muhammeds fotspår, sa Salam. Det här är jättepositivt. Att man ser profeten framför sig i drömmen, sa Salam, och man försöker gå i hans fotspår. Vad betyder det? Det fattar alla, eller hur? Att man försöker följa hans sunna. Du kanske ser dig själv göra detta. Det är mashallah en bushra, eller hur? Eller en broder kommer till dig och säger: jag såg dig i drömmen, du gick i profeten Muhammeds fotspår. Någon har sett det åt dig. Det är samma sak. Det är en bushra. En glad budskap som du får i detta liv. En annan stor belöning man får, eller Allahs awliya får, är att deras dua blir besvarad. Som nämndes i hadithen. Allah säger: om han ber mig, han kommer att få. Ja? Om han ber mig så kommer han att få. Allahu akbar. En person bara ber Allah, han får vad det han vill. Hans dua är mustajab. Så länge han inte ber om synd eller någonting förbjudet. Det är också en stor belöning, eller hur? Och om han söker skydd så kommer jag skydda honom. Allahu akbar. En annan sak som Allah kan ge al-awliya som en slags belöning är al-karamat. Att han ger dem mirakel. Och ofta när man talar om al-awliya så talar man också om al-karamat. Och det finns, man kan säga, tre sorters mirakel. En underliga saker. Det finns al-mu'jizat. De mirakel som Allah ger profeterna. Som att Muhammad s.a.w. Allah lät honom dela det på månen. Det är ingen människa kan göra detta. Ett mirakel, mu'jiza. Och så finns det de mirakel Allah ger hans awliya. Och det liknar profeternas mu'jizat, men de säger det är svagare typ. Inte, absolut inte lika starkt. Och så finns det också al-khawariq. De saker som också är onaturliga, men det är de saker som shaitan gör. Trollkara till exempel. En person, en trollkar flyger i luften till exempel. Är det ett mirakel? Det är inte ett mirakel. Är han en wali? Nej, han är inte en wali. Och det här är viktigt, ikhwan. Ibn Taymiyyah i hans bok Al-Furqan talar mycket om det här. Al-Furqan, skillnaden mellan Allahs awliya och shaitans awliya. Att shaitans awliya, som vi sa, de lyder inte Allah, de syndar, de dyrkar djävulen och hit och dit. Men djävulen kan göra gentjänster för dem. Och de kanske klär sig som muslimer och heter muslimska namn. Och han nämner att folk har sett, Ibn Taymiyyah nämner detta, man har sett folk flyga till Hajj. Flyga. Och vi talar om 700 år sedan, vi talar inte om att de hade flygplan. De kom till Hajj flygande, de kom till Arafah flygande. Och vad är det här för någonting? Folk som är okunniga, de säger att en wali kommer på Hajj. Men de som har kunskap, de vet att han är shaitan. Förstår ni? Varför? Profeterna sa att de inte flyger till Hajj. Sahaba har inte flygit till Hajj. De var bättre. Eller hur? Så det är någonting som inte stämmer. Så Allah Azza wa Jal kan ge al-awliya karamat. Mirakel. Vet ni något exempel på mirakel som har nämnts i Koranen och Sunna? Som Allah ger till hans awliya? Någon som vet? Ni vet, men... I? Men det kan mera räknas kanske som ett mirakel till profeten så sen. Vi talar här om sahaba, eller om salihin, rättfärdiga människor. Ni kan. Maryam a.s. Vilka mirakel fick hon? Frukt. När Zakaria a.s. gick in till henne, han sa anna laki hada. Varje gång han kom in till henne, hon hade alla möjliga frukter. Hon hade sommarens frukter på vintern och vinterns frukter på sommaren. Anna laki hada. Qalat huwa min indillah. Hon sa, det här är från Allah. Yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Han försörjer vem han vill utan gräns. Så det är ett mirakel. Att Allah gav henne från dessa frukter. Ett annat mirakel hon fick. Isa a.s. Eller hur? Att hon blev gravid utan att hon hade varit med en man. Vad finns det mer för mirakel i surat al-Kahf? Ashab al-Kahf. Vad hände med dem?
Alla dödade dem.
Nej, inte dödade.
De sov.
De sov i mer än 300 år. De trodde de sovit en dag, eller hur? Och så vaknade de och gick ner till staden. Och det är också att Allah hjälpte dem, eller hur? De flydde från ett icke-troende folk som var ute efter dem. Tog skydd i grottan. Allah lät dem sova mer än 300 år. När de gick ner till stan, istället för att vara förföljda, de blev hjältar. När de kom med gamla pengar och gamla kläder och allting. Det var ett mirakel för folket. Eller hur? Så det är också en karama. Någonting annat? Vi har också hadifer. Pojken och trollkaren. Eller gulam och sahir. Också mirakel. Eller hur? Att de försökte döda pojken. Men Allah Ta'ala skyddade honom med jordbävningen och båten som skakade och allt det här. Och i slutet på hadithen också, när kungen ville kasta alla som blivit muslimer i elden, vad hände med den här kvinnan med bebisen?
Bebisen pratade.
Det är en karama. Alltså vem, hon var rädd att gå in i elden. Men Allah tröstade henne och visade det här miraklet med att hennes spädbarn talade och sa, min mamma, du är på sanning. Så det här är mirakel. Det finns många sådana exempel från också Bani Israel, många hadither som talar om detta. Och det har hänt mycket, och sahaba också fick många mirakel. Abu Bakr och Omar och många av sahaba. En fråga. Är det ett villkor att Allah ger mirakel till en person som är wali? Eller kan man vara wali utan att få mirakel? Förstår ni frågan? Alltså måste man få ett mirakel för att vara en wali? Nej, det måste man inte. Man kan vara wali utan att få mirakel. Och motsatt. Att en person gör onaturliga saker, tyder det på att han är en wali? Nej. Som vi sa, de här som flyger och sånt. Och därför det har berättats från vissa av salaf, jag tror det var Shafi'i radiallahu anhu rahimahullah, att han sa typ, låt inte luras, jag skulle inte ta kunskap av en person som går på vatten eller går på luften tills det att jag kollar om hans gärningar är ut med Koranen och Sunna. Eller som han sa, det spelar ingen roll, men människa kommer till dig på, han går på luft och han säger, islam säger, vem är du? Det spelar ingen roll om du går på luft. Är du på Sunna? Följer du Koranen och Sunna? Har du iman och taqwa? Annars så spelar det ingen roll. Vi vet att det är shaitan som håller upp det. Eller hur? Så man ska vara försiktig och inte låta sig luras. Tayyib. Vi ska nu bara avrunda med att nämna lite fawaid. Lite lärdomar från denna hadith. Denna hadith lär oss vilken otroligt hög nivå Allahs awliya har i islam. Och att det är en nivå som alla borde sträva efter. Hadithen lär oss också faran av att såra Allahs awliya. Imam Sa'di, han säger i förklaringen på denna hadith att Allah berättar att skada hans awliya är att ingå krig med Allah. Och den som avser att ta Allah till fiende och att kriga mot konungarnas konung. Fahua makhzul. Den personen är typ förgjord. Och den som Allah har lovat att försvara, fahua mansur, den kommer Allah att ge seger. Och det är på grund av hans perfekta, eller vad kan man säga, att hans dessa awliya älskade det som Allah älskar. Så Allah azza wa jall tog hand om dem. Ja. Så Allah azza wa jall skyddade dem. Och det här i Ikhwan är en väldigt viktig punkt. Som egentligen är en av de viktigaste av lärdomarna i hadithen. Och hadithen började med dessa ord. Men ada li waliyan. Allah säger, den som sårar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Och Ibn Uthaymin och andra ulama säger det här är från Al-Kabair. Att skada eller såra någon av allas awliya ifrån de stora synderna. Och ulama nämner, som Fawzan och andra, att skada eller såra, det kan vara med handen. Alltså fysiskt våld, eller ta någonting från honom. Eller med tungan. Att förtala honom, att baktala honom eller henne. Vem det nu må vara. Så skadar man eller sårar man eller hatar man Allahs awliya. Den här nämns också. Den som hatar Allahs awliya på grund av deras fromhet, han hotas med detta. Att Allah kommer förklara krig mot honom. Och vad tror ni om den som är i krig med Allah? Ligger han bra till? Ja. Som det nämns i räntan. Om ni inte lämnar ränta, fa'dhanu biharbi min Allahi wa rasuli. Förbered er då på att kriga mot Allah och hans profet. Och vissa av sahaba, de sa, det sägs till han på domedagen, ta upp dina vapen och kriga mot Allah. Det är kört. Så att såra eller skada en av Allahs awliya är otroligt allvarligt. Därför ska man vara så försiktig med vem man ger sig på. En muslim generellt skadar inte folk, förutom om det är nödvändigt. Men att sitta och tala illa om folk, baktala folk och ljuga om folk, det här ska man akta sig för. Personen du kanske baktalar är från Allahs awliya. Och du har sårat honom. Och vad leder det till? Allahs vrede. Du ingår ett krig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och ännu värre, de som talar illa om ulema, som vissa av salaf sa, om al-ulama inte är Allahs awliya, då vet vi inte vilka Allahs awliya är. Om ulama inte är awliya, vilka är då awliya? Ska folk som är juhal vara Allahs awliya? Om ulama inte är Allahs awliya? Och vi talar här om ulama, ahli sunnah wal jama'. Att tala illa om dem, mycket allvarligt. Krig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vissa av salaf sa, de sa att ulemas kött är giftigt. Ni vet, en person som baktalar någon äter han kött. När ni baktalar man ulema så äter man giftigt. Man äter gift. Och vad händer när man äter gift? Du dör. Och det här säger de. Den som baktalar ulema, han går under. Och vad Allah gör med dem är välkänt. Den som sitter och talar illa om ulema och smutskastar ulema, kolla. Och jag har själv sett såna här människor. Efter 10-20 år, vissa lämnar islam. Vissa slutar praktisera islam. Vissa hamnar i fängelse eller tortyr, jag vet inte vad. Alla möjliga saker drabbar dem. Galenskap och liknande saker. Så man ska vara så försiktig med att prata illa om ulema. Utan ulema ska man ge ursäkter. Hade han fel, vilket han kan ha, vad händer då? Vad får den här alimen av Allah om han har fel? Han får en belöning. Han gjorde ijtihad. Om han har rätt, han får två belöningar. Du jahel, du får ingenting alls. Så respektera ulema. Känn till ulemas rättigheter. De är profeternas arvtagare. Inte som folk idag säger, nej, lyssna inte på ulema. De jobbar åt kungen. De tänker bara på sin mage. De fyller bara sin ficka. Scholars for dollars. De är köpta. A'udhu billah. Så ska man inte säga. Utan man ska tro det bästa om ulema. Väldigt, väldigt viktigt. Så att ge sig på Allahs awliya är väldigt farligt. Vi lär oss också av hadithen att Allahs wilaya, att bli en av Allahs älskade och de som Allah skyddar och ger seger, uppnås genom att göra det som är fard. Och vissa fard är att göra det som är obligatoriskt och att lämna det som är haram. Och man kommer ännu närmare till Allah med de saker som är frivilliga. Och vi lär oss också en annan viktig sak av hadithen. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna hadith att det finns ingenting jag älskar mera och för människan närmare mig än de obligatoriska gärningarna. Så obligatoriska gärningar är alltid bättre än frivilliga gärningar. Förstår ni? Och därför är det fel när vissa människor ger företräde till frivilliga gärningar framför obligatoriska gärningar. Då är det fel. En person kanske vill göra något frivilligt, gå och hjälpa en kompis. Men hans mamma behöver hjälp. Vem är wajib att hjälpa och vem är sunna att hjälpa? Mamma är wajib att hjälpa, kompis sunna att hjälpa. Förstår ni? Så ibland folk gör fel saker. Någon kanske vill sitta och läsa islamiska böcker. Och sen på bekostnad av det kommer han försova sig till fajr. Han sitter och läser hela natten till 2-3 på natten. Och på bekostnad av det försover han sig till fajr. Är det tillåtet? Att läsa böcker sunna, att göra fajr? Wajib. Så man måste alltid väga upp det som är fard och det som är wajib. Det som är fard är alltid tyngst och bäst. Och här är en annan viktig punkt som Ulema nämner. En person som lämnar sunna, kommer han att straffas i nästa liv? Finns det någon straff i nästa liv för den som inte gör sunna? Finns det inte? Alla kommer inte straffa den som inte ber sunna böner eller fasta sunna fast. Jag har inte nämnt något sånt straff. Men den som lämnar fard, straff. Förstår ni? Så det här bevisar att de mest älskade gärningarna av salah, det är de obligatoriska. Och bäst av allt, tawhid och sen salah. Vad är det närmaste man kommer till Allah? I sujud, eller hur? Aqrabu ma yakunu al-abd ila rabbihi wa huwa sajid. Och här nämndes också ordet nära. Al-wilaya betyder att vara nära till Allah. Och här nämndes att vara nära till Allah i salah, i sujud. Så salah är en av de saker som för dig nära till Allah. Och sen zakat och sawm och hajj och al-amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, birr al-walidain och så vidare. Och hadithen lär oss också dygden av att göra frivilliga gärningar. Trots att vi sa det inte är wajib, så betyder det inte att vi förringar dessa gärningar, utan vi säger, gör mycket gärningar. Kämpa att göra goda gärningar. Tävla med varandra. Vem som gör mest. Varför ni sabiqun. De goda gärningarna kommer att gynna er, dessa frivilliga gärningar. Hadithen bevisar också att Allah tycker om vissa saker mer än andra. Vissa gärningar är bättre än andra. Hadithen bevisar också och etablerar Allahs kärlek. Att det är en av hans egenskaper, al-mahabba. Till skillnad från ahlul bid'a eller asha'ira och al-mu'tazila jahmiya som säger att Allah inte har, Allah älskar inte. A'udhu billah. Allah älskar. Och från hans namn är al-wadud, den kärleksfulla. Som nämndes här, hatta uhibbo, tills det att jag älskar honom. Och vi lär oss också av hadithen att den som får Allahs kärlek kommer Allah att skydda och ta hand om. Och att den som får Allahs kärlek kommer att få sin dua besvarad och han kommer att få skydd då han söker skydd från Allah subhanahu wa ta'ala. Nej. Så det här var dagens hadith, hadithul wali. Och vi kanske någon gång kommer att fördjupa oss i detta ämne som är väldigt viktigt. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.